I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Ja, i Sverige lider fler än 190 000 personer av en ätstörning. Men mörkertalet är stort och sjukdomen klättrar allt lägre ner i åldrarna. En som har tagit sig ur det mörka och blivit frisk, det är opinionsbildaren och kreatören, också Robinson-deltagaren, känner kanske henne många som. Välkommen Hanna Bergvall. Vi är så glada att ha dig här. Du är ju aktuell nu med din nya bok som heter Det räcker nu, mina nycklar till att bli frisk från en ätstörning.
Mm.
Otroligt viktigt ämne, och det här vill vi förstås höra mer om, och vi verkligen längtar efter att få höra just dina nycklar. Hoppas att den kan hjälpa flera människor som lyssnar där ute. Berätta, om vi backar bandet, när är ditt första minne av att du inser att fasen, det här är inte bra, det här med ätstörningar helt enkelt, att det är någonting i dig som känns som att det här är inte friskt längre, det här, jag mår inte bra med det här?
Det tog flera år innan jag själv insåg att så som jag mådde, så som jag tänkte på min kropp och mina beteenden faktiskt var en sjukdom som hette ätstörning. Och när jag tänker tillbaka kan jag ju se att det började väldigt tidigt, redan när jag var så här 13-14 år. Men sen dröjde det tills jag var ungefär 15-16 innan jag förstod att det var egentligen.
Mm. Hur förstod du det?
Google, tänkte jag säga. Nej, men jag började ju liksom befinna mig på nätet egentligen, och jag ägnade mycket tid åt att titta på triggande material och titta på det som då kallades thinspiration, vilket är liksom väldigt smala kroppar som jag tittade på för att liksom inspirera mig själv, och på något sätt då gled jag över till att börja läsa om ätstörningar och insåg att det här är ju precis det jag har.
Mm.
Och det värsta i situationen var ju inte att jag tänkte då att oj vad hemskt, jag har en sjukdom, det här måste jag bli frisk från, utan tvärtom så var jag glad och liksom kände mig lyckad att jag hade en ätstörning och ville ha mer utav det.
Mm.
Vilket är väldigt sjukt. Det är ju liksom sjukt, en del av sjukdomen så.
Också väldigt vanligt.
Mm.
Alltså det är väldigt tävlingsinriktad sjukdom, om jag ska säga.
Ja.
Det blir det.
Ja, men precis. Jag pratar lite om det i boken också, just det här att det finns någon slags, jag tror många ätstörda kan ni känna igen sig i någon slags ätstörningshierarki, där är desto sjukare desto bättre på något riktat sätt liksom. Och ja.
Hur tror du att du började falla in i det här ätstörda?
En del utav det tror jag hade att göra med puberteten.
Mm.
Att min kropp började ändra sig. Jag började gå upp i vikt. Alltså mycket hände rent fysiskt. Och jag tyckte att det var väldigt svårt att hantera den kroppsliga förändringen också. Eftersom att jag kände att jag kom in i puberteten tidigare än mina vänner. Vilket gjorde att jag kände mig annorlunda. Och sen jämförde jag mig väldigt mycket med de jag såg på tv och på nätet, och alla var smalare än jag, och jag tänkte någonstans att ja, men jag vill också bli så där lyckad som någon på Disney Channel. Och de är ju alla smala. Och, men sen har vi ju, man blir ju itutad det som barnsben att smal är bäst. Man ska vara smal.
Mm. Det är ju sjukt egentligen.
Ja.
Men du har ju rätt. Alltså, ja. Tyvärr är det ju mycket så fortfarande idag.
Ja. Jo, men så är det ju. Mm. Och att det på något sätt, dels så är det ju då att smalhet kopplas ofta ihop med andra, eller med värdeladdade ord som lyckad och liksom vacker och sånt där, som egentligen inte är, det är ju helt skilda saker. Mm. Men de kopplas ihop, och i min hjärna när jag var liten så vart det som en paketlösning. Och det blev som en väg framåt till fördärvet.
Alltså jag säger att du har rätt, men jag menar inte att du har
Nej,
rätt.
Nej, jag förstår det.
Jag vill bara klargöra det, men jag förstår vad du menar. Det är så sjukt ideal egentligen att det ofta är så som du säger, att det är att man förknippar smal, snygg, rätt.
Ja, hälsosam också.
Ja.
Det är väldigt mycket, spelar ingen roll om någon är alltså, jättesjuk eller näsa vad man är, utan det blir på något sätt hälsosammare, alltså är man ser normalt som den säger, eller att man liksom har lite man ligger lite över normalvikten, det ser liksom aldrig riktigt lika hälsosamt från ett samhällsperspektiv. Det blir väldigt, väldigt skadligt, speciellt just när man är i puberteten, eller alltså det händer mycket i kroppen, man går upp i vikt, man går ner, det är liksom, det är så det är, men då att man får det här känningen att det här är fel och det här är rätt, det blir ju så, men direkt skadligt också, väldigt lätt att hamna i det här väldigt negativa mönstret. För det är ju det man har lärt sig hur många år som helst.
Mm. Jo, men visst, så är det ju. Och jag menar, jag brukar ju säga att vi lever i ett ätstört samhälle. Och en del av det är ju just det som du till och berättar om. Mm. Det här att smal ses som hälsosam automatiskt. Mm. Oavsett vad man gör, medan som man då istället är tjock, så ses det som ohälsosamt. Trots att man kan de facto inte titta på en person och veta om personen är hälsosam eller inte. Och sen kan jag tycka att det i sig är, jag tycker vi ska sluta skambelägga människor som faktiskt inte är hälsosam. Det är inte ett brott att inte vara hälsosam. Man behöver inte ha det som sitt livsmål att med alla medel alltid bli ultimat hälsosam.
Mm.
Och jag menar, det blir ju till slut ohälsosamt i sig.
Verkligen.
Ja, men exakt.
Men om du berättar, om vi går tillbaka lite och du berättar mer om när du då tänkte själv första gången att det här, nu har jag en ätstörning, och du beskriver nästan att det var lite som en lycka i det hela.
Ja.
Hur var det innan? Kommer du ihåg liksom din första minne av att du började
var restriktiv.
Ja, tack så mycket. Jag kommer ihåg när det började. Ja, det liksom klart minne.
Jag började ju, jag skriver ju lite om det i boken också, ett tydligt startskott när jag beslutade mig för att jag skulle banta. Mm. Och då var ju inte min tanke att jag skulle bli ätstörd, utan jag tänkte att jag ska gå ner lite i vikt. Och sen gick det där helt överstyr, successivt. Och det tog ganska lång tid där jag liksom stramade åt allting och skalade bort, rörde mig mer, åt mindre och sådär. Till slut då det blev en ätstörning. Och jag kommer ihåg tillfället när jag insåg att det var en ätstörning och hur jag kände mig just lyckad i det ögonblicket.
Vad var det för ögonblick?
Jag fyllde i någon så här, på nätet kunde man fylla i en skattning. Där då, och då fick man ut ett resultat. Och då var resultatet att jag hade en ätstörning.
Aha.
Och jag kände att wow. Och då min nästa tanke var att det här måste jag dölja.
Mm-hmm.
Det här ska ingen få veta.
Det var ingen som hade märkt någonting runt omkring.
Jo, det hade märkts. Jag kommer ihåg ett tillfälle, en lärare som kom fram till mig i skolan och sa att nu får du sluta gå ner i vikt. Och jag kan tänka tillbaka på det och tänka, alltså det är lite tudelat. En del av mig blir ju provocerad, arg och ledsen över att man inte gjorde mer där och då. Att någon borde ha reagerat, de borde ha gått till skolsköterskan eller till mina föräldrar eller någonting. Å andra sidan så var inte kunskapen lika bra som den är idag. Tycker jag, även om jag, nu låter det som att jag är jättegammal, men även på liksom 15 år så tycker jag att det har hänt ganska mycket kunskapsmässigt från när jag blev sjuk för ungefär 15 år sedan.
Mm. Och just familjen då, om vi tänker du var ju ung när det här började, så du bodde ju hemma.
Mm.
Vad sa dina föräldrar? Märkte de någonting eller?
Ja, de märkte. Och det tog väl ganska... Eller, det är också svårt att säga exakt hur de upplevde det såklart. Men jag tror att det tog ett tag innan de fattade vad det handlade om. Jag tror att de var lite så här... Ja, men Hanna växer och du vet, det händer mycket i kroppen och man kan, kroppen ändras liksom. Men och eftersom att jag dolde så mycket att jag åt mindre, det var inte någonting som syntes direkt utåt. Jag var väldigt försiktig med att det inte skulle synas.
Mm.
Så var det nog svårt att märka i början. Men till sist så märkte de ju. Det gick ju inte att dölja i liksom all evighet.
Och vad sa de då?
Ja, de blev såklart väldigt oroliga. Jag minns att min pappa tvingade upp mig på en våg vid ett tillfälle. Och de skickade mig till BUP. Och gjorde, jag tror att de gjorde allt det de kunde med den kunskapen som de hade om vad ätstörningar är.
Mm.
Och de försökte ta hjälp från vården. Problemet var att vården inte hade den hjälpen. De erbjöd inte den hjälpen som jag hade behövt. När jag kom till BUP första gången så bestod behandlingen i att väga mig en gång i veckan.
Oj, var det det hela?
Ja,
det låter som en väldigt
och det känns ju bara ännu mer typ triggande.
Ja,
det var liksom att så här mycket väger du nu.
Ja, ja,
att det blir
det var i princip det bestod. Och sen så hade vi lite samtal, men det var aldrig riktigt, det var aldrig någon ätstörningsbehandling. Det var aldrig inriktat på ätstörningar. Mm. Och det blev väldigt tydligt för mig i efterhand nu när jag liksom har skrivit boken och med den kunskapen jag har idag att man inte hade kunskap på den BUP som jag gick på om ätstörningar. Ingenting som nådde mig i alla fall.
Men det låter ju fruktansvärt. Det låter ju inte som att du blev särskilt hjälpt av den terapin.
Nej.
Så att säga.
Det blev jag ju inte. Jag tror jag skriver lite syrligt om det också. Ja. Att det liksom surprise, surprise, det funkade inte. Så. Och under den här tiden så fortsatte jag ju blåneka till att jag hade någon ätstörning. Så att jag låtsades som att jag fattade ingenting. Liksom. Vadå? Jag äter ju. Alltså, vilket, jag tror att mina föräldrar var nog i en väldigt knepig situation när man har någon som ljuger så mycket och manipulerar. Jag var extremt manipulativ och som en del i liksom sjukdomen.
Mm. Och det där är ju inte ovanligt,
nej,
tror jag. Alltså att man döljer hur det ligger till. Man vill inte se det här. Och man vill göra det i fred och inte bli störd. Och det är ju väldigt svårt också som anhörig. Hur ska man nå igenom? När man försöker, man förstår att det är ett laddat ämne och så försöker man närma sig och får avvisande svar som att nej men gud, det stämmer inte, men lägg av. Och liksom, det känns lite svårt. Hur gör man för att närma sig?
Så jag förstår att det är jättesvårt för anhöriga. Att en del av ätstörningen är ju att man skyddar ju sig, eller man skyddar ju ätstörningen genom att inte berätta och att ljuga. För det, all omsorg utifrån är ju ett hot mot den, liksom, mot ätstörningen. Men jag tror som anhörig så är det väl egentligen flera grejer jag tänker på. Jag tror att det är viktigt att vara rak och våga säga det man själv ser. Att jag ser att det är det här som jag ser och jag finns här och vill hjälpa dig och liksom erbjuda din hjälpen, erbjuda och söka hjälp, också att säga att så här, den dagen du är redo så kom till mig liksom, så hjälper jag dig. Och sen tror jag också att det är viktigt som anhörig att dels ta hand om sig själv och också förstå att Man kan inte göra sin närstående frisk, utan det är en sjukdom som man behöver professionell hjälp med. Och jag vet också att det är väldigt lätt att liksom dras med i sjukdomen som anhörig. Till exempel då om man vet att ja, men jag kan bara liksom jag måste laga precis den här maten på precis det här sättet och vi måste göra så här som ätstörning vill hela tiden. Och det skulle jag säga hjälper mer än vad det hjälper.
Mm.
Men sen är det, jag tänker också att det är stor skillnad beroende på om det är ens barn eller om det är en annan anhörig. Och när det är barn så är du verkligen att vända sig till vården.
Mm.
Det kan man ju inte, man kan ju inte tvinga en annan vuxen person att göra det.
Mm. Nej. Ja, gud, tufft. Men vad var det som blev vändpunkten för dig då? Att verkligen inse att nu är det så här och också inte bara nu är det så här och bli glad som det nästan blev först, sjukt nog då.
Mm.
Men sen till att inte längre vara glad utan inse att jag vill inte ha det så här.
Jag skulle ändå säga att det finns en tydlig vändpunkt.
Mm.
Och det var, jag gick ju behandling flera gånger. Men sen på den sista behandlingen jag gick så hade jag en behandlare som sa till mig att skriva ner mina varför jag ville bli frisk på en lapp. Och jag fattade absolut ingenting. Jag bara, vadå varför? Va? Jag vill bli frisk eller vadå liksom? Och då var hon så här, ja men skriv då att du vill bli frisk. Och verkligen uppmuntrade mig på alla olika sätt att hitta saker som jag ville göra i livet. Och jag insåg att det fanns så mycket som jag ville göra hellre än att vara sjuk. Och också insåg jag att även om jag kan göra massa saker trots att jag är sjuk så kommer jag aldrig på riktigt att uppleva det. Som jag åkte på en resa som borde ha varit helt fantastisk men jag upplevde ingenting.
Mm.
Jag var inte närvarande, jag var inte där liksom. Jag räknade kalorier och räknade steg istället för att se mig omkring och njuta av maten. Och,
ja. Jag läste det i boken när du beskriver det att du var i USA och du tänkte så här, alla andra njuter av maple syrup och de där pannkakorna. Mitt huvud bara går och räknar kalorierna hela tiden här nu. Jag är inte här egentligen. Det är ju gripande, men och du har ju också en sån lista i boken, just den här varför-listan, varför vill jag bli frisk?
Ja.
Men berätta då, när du började skriva den där listan och det blev inte bara då ett ord, jag vill bli frisk för att jag vill bli frisk, utan det började komma en massa andra grejer för dig.
Ja, successivt så blev ju den här listan längre och längre och det finns ju massa olika knep man kan ta till för att kunna skriva en sån här lista och hitta, för när man först liksom får papper och penna i handen kan det kännas såhär, vadå, jag kommer inte på någonting.
Mm.
Men ett sätt kan ju vara att börja fundera på vad man ville innan ätstörningen.
Mm.
Men sen finns det också en väldigt tydlig nyckel som hör ihop med det här, som man inte kan bortse ifrån. Och det handlar just om att äta. Och jag menar ju på att man kan inte tänka sig frisk, man måste äta sig frisk. Och de här två nycklarna går lite hand i hand. Just att så här, när man börjar äta regelbundet ordentliga måltider och kommer ur svälten. Och nu är jag medveten om att det finns ju olika typer av ätstörningar. I vissa ätstörningar svälter man och i andra inte. Och jag vill också bara poängtera att även om man, att svält inte har med vikten att göra. Du kan svälta trots att du inte är underviktig.
Mm.
Men när man väl bryter den här svälten så börjar energin att komma tillbaka. Och man börjar kunna tänka klarare. Man börjar, liksom världen blir större.
Mm.
Och det är i samband med det som man kan börja skriva ner de här sina varför. Och de två går lite hand i hand. Jag ser inte att den ena kan liksom inte ske utan den andra egentligen.
Vad spännande.
Ja, men något som är väldigt vanligt som du också beskriver på ett sätt är just den här att man på ett sätt vill bli frisk.
Mm.
Men samtidigt är det absolut sista hela världen man vill.
Mm.
Och hur man på något sätt kommer över och ifrån det. Att det blir på något sätt för många som när man väl är inne liksom i det här att det är typ hela meningen med livet.
Mm.
Att det finns liksom, ja men är inte det här? Alltså inte, det här är liksom allt man gör i sitt liv. Man tänker, man... Och sen att liksom lämna det, vad man själv tror är bäst och snyggt. Alltså att då känns det i stunden som att det inte finns något på andra sidan kvar. Hur kommer man utifrån det tankesättet? Även fast man har tanken att det är klart jag vill bli frisk. Mm. Lite som du skriver också, men jag vill bli frisk för jag vill bli frisk.
Mm.
Men liksom hur kommer man därifrån till att faktiskt kunna släppa att livet kommer inte vara över? det enda jag gör i livet är liksom inte att bara göra det här. Hur lyckades du bryta den gränsen? För det är väldigt, väldigt svårt att göra. Mm,
det är en jättebra fråga. Jag tror att mycket handlar om liksom i ätstörningar. När man har en ätstörning så har man ju väldigt många ätstörda beteenden. Och ju mer man gör de här ätstörda beteendena, ju mer matar man sin hjärna med att det här är viktigt. Ju mer tänker man på det. Så att det blir som en feedback loop. Alltså man matar ju sig själv med de här tankarna. Och då när man har en ätstörning så blir ju världen väldigt, väldigt liten. Och det handlar ju bara om liksom kropp, mat, träning, att göra sig av med energi och sådär. Och det gäller ju att bryta den där cirkeln.
Mm.
Och en del av det är ju faktiskt att inte tänka så mycket utan bara äta. För det vet man, det finns ju studier också på det här just att när man är i svält och begränsar maten, när man äter för lite eller inte får i sig näring som man behöver, då börjar man tänka på mat hela tiden. Och det var också apropå Robinson, så var det var ju någonting jag upplevde där och kände igen från tiden när jag var sjuk. Att så här, därför där hade vi inte mat.
Mm.
Och jag bara tänkte på mat hela tiden. Jag drömde om mat, jag tänkte på, liksom, jag bara planerade allt jag skulle äta. Och det är ju så det funkar med ätstörningar. Att när man håller på att begränsa sig, när man håller på att ägna sig åt de här beteendena, då är det det man tänker på. Då finns det inte utrymme för någonting annat. Det finns inte utrymme för de här andra tankarna.
Mm.
Så det handlar ju om att bryta det, och då är det flera nycklar, men en av dem är att faktiskt bara göra trots att det känns fel.
Ja, det måste ju vara som ni båda är inne på, en väldigt stor gräns och tröskel att våga gå över.
Ja.
Att om nu hela hjärnan bara snurrar kring allt det här med mat och tankarna och så begränsa sig och liksom göra alla de här reglerna som man har satt upp.
Mm.
Och sen ändå våga bryta det.
Mm.
Jag säger samma fråga som tillräckligt, men vad fick dig att våga gå över den tröskeln, att vara så liksom inställd på en grej som du har bara matat dig själv med hela tiden och sen ändå våga gå emot?
Jag tänker många saker. Dels att ibland kan jag känna att det glöms liksom bort i diskussionen om ätstörningar hur hemskt det är att faktiskt ha en ätstörning. Och även om det är jättesvårt att bli frisk, så är det också jättesvårt att vara sjuk. Och jag tror att det är just det där att det är jättesvårt att vara sjuk som ändå pushade mig till att jag måste göra någonting. Det är ändra dör jag eller så gör jag liksom en förändring.
Mm.
Och det jag också tänkte var att ja, men jag testar det här andra och blir det inte bra så kan jag ju fortsätta vara ätstörd.
Mm.
För man kan ju faktiskt alltid gå tillbaka.
Det var väl en bra tanke som jag tänker kanske, men faktiskt kanske kan hjälpa någon helt ärligt idag också som lyssnar som är mitt i det här nu. Att liksom man kan ju, då kan man väl alltid gå tillbaka, men att ändå våga prova.
Ja, jag gav mig själv några månader och sa så här, men fram till sommaren då ska jag ska gå all in och testa. Nu, jag ska göra den här behandlingen, följa de här matschemat och göra som min behandlare säger. Och sen blir det inte bra så ska jag banta och gå tillbaka till att vara ätstörd. Men sen när de där månaderna gick så ville jag ju inte gå tillbaka. För då hade jag fått mer energi, jag hade ju börjat tänka annorlunda och allt det där. Och då vågade jag mer och mer.
Ja, men om vi går lite på just dödligheten i ätstörningar, speciellt anorexia, det är ju den dödligaste psykiska sjukdomen vi har. Och det är ju helt fruktansvärt egentligen. Men också jag upplever i alla fall, nu har inte jag varit född lika länge som, jag vet inte, ni, men just att det är så sjukt vanligt, att det liksom finns ingen bortre ände på hur många som är ätstörda, just mörkertalet som vi också nämner. Och att det faktiskt är så dödligt och så hemskt att vara sjuk. För det tror jag inte heller att alla liksom riktigt fattar hur farligt det är. Att det är det som är mest dödligt. Det är så många som dör. Hur tror du vi kan göra tidigare för att liksom på något sätt motverka att det är så många som drabbas av det här som det faktiskt är? Att man inte kommer dit. Att man kan liksom, för att bygga upp det här från ung ålder, så att man inte ens behöver hamna i de här tankarna från början.
Det finns jättemycket man kan göra. Och jag håller verkligen med om den beskrivningen som du ger.
Mm.
Och jag kan bli så provocerad för att jag upplever att vissa ser ätstörningar nästan som en livsstil.
Ja.
Och att man visar upp det som att det är ju som den här pro-Anna-grejen på sociala medier. Att man visar liksom upp att amen, man kan välja att ha det är inte så farligt. Liksom. Det är en livsstil. Och jag vet hur jag sett, det var någon gång jag såg så här, du vet, amerikanska så här feel good-serier där tonårsdottern har en ätstörning, ungefär som att det hör till att vara tonåring och ha en ätstörning.
Ja, typ Modern Family, alltså, eller vad som helst.
Ja, det är så här, det hör inte till. Det hör absolut inte till, och det är som du säger en jättefarlig sjukdom. Och det tar ofta väldigt lång tid att bli frisk från den. Och jag tror att det någonstans börjar i den förståelsen. Och sen att fånga upp så tidigt som möjligt är jätteviktigt. Desto snabbare man får behandling, desto bättre chanser har man att tillfriskna och det går snabbare.
Trodde du någon gång att du skulle dö i sjukdomen?
Det är en bra fråga. Ja, det har jag förmodligen tänkt många gånger.
Vad tänkte du då?
Jag har ju tänkt flera gånger att det går liksom inte, att jag försöker allt men det blir ändå inte bättre och sådär. Framförallt när man är inne i ett bakslag och att man känner att man liksom, nu har ju försökt att bli frisk och så mår jag ändå dåligt liksom, då är det väldigt lätt att tappa modet. Men där vill jag också påminna om att dels så går ju forskningen framåt, det kommer ny kunskap, man lär sig mer om hur ätstörningar hänger ihop med så här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra tillstånd. Så att forskningen går framåt, och bara för att man någonting inte funkade så betyder det inte att nästa sak inte kommer funka. Att våga försöka igen. Och det är ju verkligen inte en spikrak linje.
Verkligen. Och hur, för att i vården idag och överlag, när man, vad jag ser och vad många andra ser just i samhället och hur man pratar om ätstörningar, så är det väldigt svårt att, för det är ju väldigt viktigt som med alla olika sjukdomar, oavsett psykiskt eller fysiskt, att få hjälp snabbt, precis som vi har sagt, att det är ju A och O. Men speciellt i ätstörningar som jag upplever det, så är det liksom inte illa. Om du förstår mig rätt, det är inte så jag menar. Men att i vårdens ögon och i andras ögon så är det liksom inte illa. Det är inte på riktigt förrän man väl är väldigt underviktig. Eller det är så här, oj, nu utåt kan folk säga att här är någonting. Så här, det här är inte normalt. Och då blir det ett problem. Men vad jag har sett och upplevt många gånger är att när man inte är där så blir det mer något positivt. Och så har väldigt många jag har pratat med också beskrivit det som att det är, om man väl är, ja men, lite överviktig eller var lite chubby, jag vet inte hur man ska beskriva det. Och sen så börjar man gå ner i vikt. Och då är det så här, oh my god, high five, fy fan vad snygg där. Gud, vad gör du? Berätta allt, oh my god. Och så har man all den här positiva reinforcementen, även fast det inte är hälsosamt. Och så fortsätter det bara gå neråt. Men du får inte den här, oj då, nu ska du sluta förrän det liksom är, man är underviktig, man är här. Hur tror det, alltså hur tror du att det blir? För tänker du har ändå varit där själv, liksom att den, för det blir så skadligt att det är det bemötandet man får. Vad tänker du om det?
Alltså det där är ju du beskriver ju det samhället som vi lever i, där smal ses som bra i liksom oavsett vad, och där man alltid uppmuntras till att gå ner i vikt. Och att det är så är ju inte konstigt, men det är ju jätteproblematiskt när det kommer till framförallt i vården och att det finns den bilden där, att man inte förstår att det majoriteten av de som har ätstörningar är inte underviktiga.
Nej.
Det är så fakta ser ut liksom, att det är inte, undervikt är inte ett mått på om du har en ätstörning eller hur sjuk du är. Det är så att, för att jag menar, ätstörningar är ju psykiska sjukdomar som kan få fysiska konsekvenser. Men det är fortfarande en psykisk sjukdom och det kan du inte se på någon.
Nej.
Och det är, man vet ju också om att det är ju svårare att få hjälp om du är, alltså desto mer du väger, desto svårare är det. Och det är ju fullständigt förfärligt. Jag har ju också hört skräckhistorier om personer som varit överviktiga och fått, samtidigt då som de ska gå in i ätstörningsbehandling, så har de fått ett viktminskningsprogram.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Vilket för mig, alltså det blir fullständig error i mitt huvud när jag hör det. För det här är ju, det är ju som att slå ett hål i en båt.
Ja, verkligen.
Samtidigt som du liksom försöker få den att flyta.
Mm. Men jag tror att det finns en... Ja, ibland, vi har ju varit med om något liknande, du och jag också. Men alltså just, jag vet inte om det handlar om idios, alltså att man är idiot, men jag tror ofta det handlar om att man inte har kunskapen.
Ja.
Men då, vi hade ju varit... Ja, du kan ju berätta, mamma, istället om du vill.
Ja, men det kan jag. Nej, men vi var ju hos... Du hade gjort en ADHD-utredning och så liksom när den var klar så... Det var konstaterat att du hade ADHD medelsvår grad. Mm. Så träffade vi då en överläkare. Och så sen, ja, det finns ju då medicin. Och det finns egentligen en biverkning som egentligen alla får som äter ADHD-medicin. Och det är att man går ner i vikt.
Mm.
Och då blir jag livrädd, för Tilda har då verkligen radikalt droppat i vikt fort ett par månader, och jag är jätteorolig för att det här är ätstörningar. Mm. Har larmat det här till BUM som vi då utreder den här ADHD-utredningen på, och jag har bett också en sjuksköterska väga Tilda konsekvent för att liksom se och följa det här, och de ser ju att det här har gått väldigt fort neråt. Så när han säger det här så får jag liksom tårar i ögonen och blir livrädd. Och tänker, jaha, är det därför Tilda vill ha de här tabletterna, tänker jag. Det är därför det är så viktigt för henne. Så jag får liksom lite panik och bara känner, herregud, jag bara känner tårarna bara börjar rinna. Och läkaren ser på mig och säger, du ser lite konstig ut. Jag bara, jag blir väldigt rädd nu, så jag, med tanke på vad du sa. Vadå? Jag bara, ja, du ser ju journalen framför dig. Mm. Och jag vill helst inte säga det här med vikt, för jag vet att det är ett väldigt explosivt ämne mellan oss. Och till det är liksom 15 och ja, jätte... Vi kan inte prata om det här, det går alltid åt skogen liksom. Men till slut måste jag säga, men du ser ju vikt- och längdkurvan, säger jag, framför dig. Jag bara, jaha, ja, du menar att Tilda har gått ner i vikt? Jag bara, ja, men det var ju bara bra att hon har tagit tag i sin övervikt, säger han. Och jag bara... Och jag ser ju hur Tilda blinkar till och liksom sitter rakt i stolen, men jag liksom ser hur det här, alltså det är mitt barn. Mm. Jag ser att det här är liksom som en kniv som går rätt in i hjärtat.
Mm.
Och jag bara säger till den här läkaren, överläkare liksom, i psykiatri. Och jag säger, men vad sa du nu? Vad säger du nu? Och han bara, det gör ingenting om man går ner några kilo till. Alltså, du vet, jag bara fick panik.
Mm.
Jag känner, men det här är inte sant.
Mm.
Och när jag läser i vår bok och jag för första gången fick höra vad du tänkte i den stunden. Du kan ju berätta vad det var du tänkte liksom.
Ja, nej, men det, jag tyckte det var fruktansvärt. Det var ju liksom som att någon hade bekräftat. Alltså det är ju ofta så här, det är självtankar som man går upp med och säger, jag tycker det här. Men sen just att det är någon, alltså en överläkare, det är liksom en person med väldigt mycket auktoritet. Han sitter ju och pratar med barn hela tiden. Och att han säger att liksom, du har rätt, nu ska du fortsätta. Det var exakt så det kändes. Ja, men nu vet jag, det här är liksom, det är inte bara jag, utan han tycker det är en person, han vet allt om det här. Och det är så här det alltid kommer vara. Jag är helt fruktansvärd, jag är helt värdelös. Men det tycker jag bara också visar på att det liksom inte är heller för 15 år sedan, eller 20 år sedan, eller för liksom 50 år sedan, det bara var fel. För det är helt sjukt att det hände för typ 4 år sedan.
Mm.
Det hände. Och det, jag bara tycker det är sjukt att det fortfarande händer idag. Att det sitter någon som är så, en överläkare på liksom en barnpsykiatri som sitter och säger så. Det är liksom helt absurt att man fortfarande har det.
Mm. Det, det kändes så extremt farligt. Och det blev extremt farligt.
Ja.
Alltså samma kväll så höll du
gick
på.
Gick du pipsa?
Ja. Ja, men liksom faktiskt höll du på att förlora livet. Och ja. Han blev liksom, han blev ju ganska rädd när jag ringde honom sen och berättade det.
Mm.
Och att du var liksom tvångsomhändertagen för att du hade, ja, varit liksom sekunder från att förlora livet.
Mm.
Men det är ju fruktansvärt, så det som du säger, det går framåt hela tiden med forskning, men ibland blir man livrädd.
Mm.
Och det är värt att påminna om det här, för det här är ändå att ord kan betyda så mycket. Och precis det du belyser också, Hanna, så viktigt att ja, men det sitter ju inte alltid exakt. Det är väl skitsamma hur många kilo man har hit eller dit, men en ätstörning kan ju finnas. Och som du också säger, ibland så är det, om man inte då är synligt, att man väger väldigt, väldigt lite, då ibland blir bemötandet helt livsfarligt faktiskt från vår personal.
Men, verkligen. Jag kommer bara tänka på alla egna liksom, situationer. Just med överläkare, jag kommer ihåg själv, jag pratade med en läkare vid något tillfälle och berättade att jag hade självmordstankar och att jag mådde jättedåligt. Och han sa, titta på mig i ögonen, liksom lutade sig lite framåt och sa, ja men du Hanna, du är så söt. Varför vill du ta livet av dig?
Ja.
Vad då söt? Vad pratar du om liksom? Så det...
Vad gick genom ditt huvud då?
Jag vet faktiskt vad jag tänkte. Det vart på något sätt det ultimata beviset på att jag var osynlig.
Mm.
Att det var ju 100% invaliderande.
Ja, verkligen.
Och att det är ingen som tar mig på allvar.
Mm.
Jag har en annan läkare som sa vid ett annat tillfälle när jag berättade samma sak, då sa han, men du ser ju så glad ut.
Mm.
Och var så här, men vad förväntar du? Måste jag sitta här och gråta för att bli tagen på allvar? Räcker det inte att jag berättar?
Nej. Mm.
Och så har man liksom byggt upp modet och bokat en tid. Och så får man den reaktionen.
Ja, men det är viktigt ändå. Det är jätteviktigt att du berättar det här, tycker jag. Du också, Tilda.
Ja, det är många som råkar ut för det hela tiden.
Ja, men så att vi måste liksom förstå hur det kan se ut för att kunna förändra det.
Och det vill jag verkligen skicka med. Att skulle man råka ut för en sån sak, så byt läkare. Mm. För det finns massor jättebra läkare. Nu har jag har träffat världens bästa läkare.
Mm.
Som verkligen ser mig, tar mig på allvar. Och jag är så trygg. Att liksom gå till henne. Så jag vill verkligen skicka med det.
Mm.
Att man har rätt att byta.
Bra tips.
Ja, och anmäla. Ja. Det har ju vi ångrat idag.
Det har vi faktiskt fortfarande gjort. Vi får ofta frågan.
Nej, men jag har ingen aning om vad han heter längre.
Nej, men det kan vi väl kolla.
Ja, men i alla fall, det kan man verkligen göra också. För att det är inte okej att bli bemött som man ibland blir, tyvärr.
Mm.
Och det ska man också känna igen. Att det här är bara för att den här personen har en utbildning. Så behöver inte det innebära att allt den gör är rätt eller säger är rätt.
Utan eller att personen vet allting.
Nej, exakt. Så att man faktiskt inte hamnar i det att det här är liksom sanningen och allt de säger. Det är så där, det är så alla kommer se mig. För att det är, alla är människor och vissa har inte kunskapen eller gör fel. Så att ha det med sig, skulle jag säga.
Mm.
Men något jag är väldigt intresserad över också, som du bara nämnde lite snabbt innan, det är det här med Robinson.
Mm.
För just med tanke på alltså din historik, det här med ätstörning. Robinson är ju, i alla fall för mig när jag tänker på det, så tänker jag ju väldigt mycket på att det finns ingen mat och alla ligger där och är hungriga hela tiden och liksom, det är ju, kan jag tänka mig, jag vet inte hur det var för dig att hamna i den, nu finns det ingen mat, på ett sätt inte självvalt längre, men att hamna i det här svälten igen, hur var det triggande, vad hände i dig?
Det är en jättebra fråga. Det finns så många olika sätt man kan ta sig an det här. Jag vill någonstans ändå börja med att säga att hur mycket jag än försökte motivera för mig själv att det här är visst en jättebra idé att åka på svältläger där man haft en ätstörning, så är det inte det.
Nej.
Det är en fruktansvärt dålig idé. Och jag skulle ju aldrig rekommendera det till någon, för man vet ju att den största riskfaktorn för att drabbas av en ätstörning, den största riskfaktorn för att få ett åtfall är att banta. Och det är liksom Robinson, du svälter, du bantar, det är det man gör. Så att det kunde ju gått åt helvete. Men det gjorde det inte. Det gick faktiskt jättebra. Och det
Vad var nyckeln, tror du, till att du klarade att liksom vara med om den här upplevelsen utan att falla tillbaka? Det hade varit fruktansvärt.
Ja, nej, men det hade ju varit, och jag vet om deltagare som har fått en ätstörning av att ha varit med. Så det är verkligen riskfyllt. Det som gjorde att det gick bra för mig var att jag dels var ju så väldigt medveten om att okej, jag kommer gå ner i vikt. Jag ska gå upp allting igen.
Mm.
Och sen, ja, dels hade jag kommit väldigt långt i min liksom resa mot att bli frisk. Så att det var inte jättefärskt. Men sen så under programmet så var det ju hela tiden att jag ville ha mat.
Mm.
Jag tjatade ju, kan jag ju säga, på producenten, och jag tjatade på alla som filmade. Jag tiggde ju verkligen, jag var jättejobbig.
Mm.
Så att jag ville ju verkligen mat. Och sen så, det var ju ändå relativt kort tid, det var 6 veckor. Och sen gick jag upp i vikt, allting, jag hade gått ner väldigt snabbt efter. Så att jag hann aldrig riktigt vänja mig vid liksom den nya kroppen, eller vad man ska säga. Och sen hade vi ju inga speglar.
Nej, jag tänker också
eller,
det. Man det, ser nej, inte sig jag, själv på det sättet.
Jag upplevde inte, alltså under de här 6 veckorna så upplevde inte jag att riktigt, alltså till viss del märkte man ju att man liksom gick ner i vikt, men jag upplevde det inte på samma sätt som jag hade gjort om jag var hemma och kunde spegla mig eller väga mig eller något sånt där. Utan däremot så fick jag ju en smärre chock när man kom in i hotellrummet efter 6 veckor, fullständigt smutsig och liksom helt ingrodd smuts, och du har gått ner i vikt och så bara hemskt ut. Så att
Jag bara slås av tanken. Tänk om vi backar bandet typ alltså 50 000 år eller något sånt där. För att backa lite mer. Men liksom på den tiden när vi inte hade speglar hela tiden. Mm. Jag undrar hur de människorna på den tiden, där kanske inte det här var ett lika stort problem. Där var det väl mer bara att man ville överleva förstås, kanske på ett annat sätt. Men jag tänker, den här världen som vi har byggt upp, att vi hela tiden ser våra kroppar. Tänk liksom om man bara tog bort alla speglar överallt och tog bort alla selfie-lägen, att man bara liksom såg andra människor och slapp se sin egen kropp latin och reflektera över alla små grejer som man kan störa sig. Oavsett vad det är, någon stör sig på att jag har en fin i ansiktet, och någon stör sig på att jag tycker att det här är en för stor kroppsdel, eller jag tycker inte det här är fin. Vi hittar på massa skit i vårt huvud.
Ja, men visst. Och det blir det är som tillbaka den här feedback-loopen som jag pratar om. Tittar vi på det vi ägnar vår uppmärksamhet åt, det är det som blir viktigt för oss. Så håller man på att spegla sig hela tiden, så skickar man ju signaler till sig själv att det här, Hanna, det här behöver du ha koll på, för det här är ju viktigt. Annars hade ju inte du ägnat så mycket tid åt det, så uppenbarligen är det här viktigt. Och det är ju det vi gör hela tiden. Och jag har bara tänkt på det själv, att jag sitter ganska mycket i Zoom eller Teams-möten.
Ja.
Och då är det ju en bild, då har man ju den här lilla rutan på sig själv.
Ja, och det var ju faktiskt en del forskning som kom under coronaepidemin som visade att antalet skönhetsoperationer gick upp. Ja. Och det trodde man då att det fanns en koppling till att folk såg sig själva på ett helt annat sätt i Zoom och tid. Så man satt i möten hela dagarna.
Ja, och det är ju inte så här alltid jättebästa kameran.
Nej, men exakt.
Och den sitter alltid underifrån. Man ser ju inte alltid så här.
Huvudbelysning och så liksom grodläge. Intressant.
Men det är dock, apropå pandemin, något som man i väldigt många regioner såg att ätstörningar bara sköt i topparna. Och det kan ju absolut ha berott på det. Men vad tror du? Har du någon sån här idé om vad du tror just att den här pandemin blev ett sånt, inte startskott, men att det blev en sån fruktansvärd ökning bland unga som lades in på ätstörningscenter?
Jag tror att det kan vara en sammanblandning av grejer. Dels så tror jag att många hade mer tid att vara på sociala medier. Man inte, liksom, kunde inte ses IRL på samma sätt. Så var man inte, gick inte till skolan och sånt där. Man satt mycket mer och scrollade, jämförde. Och jag har ju bara märkt det nu när jag skriver ganska mycket om ätstörningar i samband med boken nu på liksom Instagram och på TikTok, då har ju hela mitt flöde är ju bara fyllt med liksom ätstört material, eller vad man ska säga, så här pro Anna inspirationsbilder, och man blir ju mörkrädd hur mycket som ändå finns där och hur lättillgängligt det är. Så dels det, men sen också jag vet att vissa har inte samma rutiner på samma sätt, att de kanske äter mat i skolan, det blir lättare att dölja vad man gör för vissa. Det kan ju också vara motsats, att föräldrarna får bättre koll på vad som händer och sådär.
Mm.
Men jag tror att det är en kombination av grejer. Mm. Jag vill bara lägga till en grej när det kommer till det här med speglar.
Ja,
jag tycker det är så intressant. Jag flyttade nyligen och då fanns det ingen badrumsspegel ovanför handfatet.
Oj. Ovanligt.
Och jag först var jag såhär, gud, jag måste ju ha en badrumsspegel. Men sen insåg jag att så här, jag kanske inte behöver stå och stirra på mig själv 2 minuter när jag borstar tänderna liksom på morgonen, 2 minuter på kvällen. Jag måste inte stå och stirra på mig själv hela tiden. Och jag tycker nästan att det faktiskt har hjälpt.
Man kanske ska prova det, vilket intressant tips. Det har jag aldrig ens tänkt på.
Att så här slentrian titta på sig själv hela tiden. Det kanske man inte behöver göra.
Kanske jag ska ha det som en liten utmaning att testa.
Jag skulle inte klara.
Jo, men jag skulle kunna tänka mig att prova det. Varför inte? Menar, vad skulle hända om man inte såg sig själv när man borstade tänderna? Det känns som man borde kunna överleva utan att se det.
Det känns läskigt.
För det beror också på hur man tittar på sig själv. Med vilka ögon. För när jag står där och borstar tänderna, då tittar jag på, oj vad, jag har en till rynka. Har jag liksom, nu kommer ålderdomen snabbt här. Nej, men alltså att det är liksom,
det är ingen glädje.
Jag sitter inte, alltså.
Nej, men det är också inte en sån där situation där man kanske inte känner sig som vackrast. Man är oftast trött eller nyvaken. Och man liksom är redo att signa ut för dagen. Och det är ju liksom inte när man är som mest sprudlande och kanske har den här som du pratar mer om, de här listorna om varför, vad vill jag med livet? Det är kanske inte så där när ögonen bara gnistrar av hopp och tro och kraft, utan det är någonting annat. Det är verkligen nedsläckningsläge eller precis i uppstarten, vimmelkantig liksom.
Jo, men visst.
Ja, spännande.
Och jag tänker att det är också viktigt att man inte undviker speglar, för det tror jag att det kan också bli ett problem som blir liksom ett ätstört beteende. Att undvika kan också öka uppmärksamheten på någonting. Så att det är liksom ett tvåeggat svärd det här.
Ja, extremer av båda sidor.
Ja, bra. Så det gäller att bara liksom vara lite medveten om vad det är man gör framför spegeln.
Mm.
Håller man på att granska sig eller kollar man att man liksom har knäppt skjortan rätt?
Just det.
Ja.
Feedbackloopen är ju en av alla kloka verktyg du pratar om i din bok, det räcker nu. Men vill du ta oss igenom något annat, tisa oss med något annat litet tips? Såklart kan vi rekommendera att man läser hela boken förstås, man vill ha alla nycklarna, men är det något annat du vill rekommendera?
Det är så mycket smått och gott. Min tanke är ju att man ska kunna plocka det som passar den själv, eftersom att ätstörningar kan se lite olika ut beroende på liksom, vad det är för typ av ätstörning man har. Men jag pratar mycket om det här med just ätstörning, att bryta det jag kallar för vidmakthållande beteenden och olika beteenden som förstärker ätstörningen och hur man kan identifiera de här beteendena. Boken är på många sätt baserad i liksom en KBT-terapitanke. Att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Och sen då med mina liksom erfarenheter av verkliga livet och hur det är. Men där tror jag det är lättare att bryta ett beteende än att bestämma vad man ska tänka och inte tänka, eller vad man ska känna och inte känna. Man tänker ju saker och känner saker, det kommer ju bara. Men beteenden kan man liksom identifiera och försöka bryta ett efter ett.
Exakt.
Och det är en sån övning man får göra tillsammans med mig. Att gå igenom vad finns det för olika ätstörda beteenden och vad är det för dig? Och det här blir också svårt, för att vi, som jag var inne på tidigare, så är vi lever ju i ett ätstört samhälle där väldigt, väldigt många av oss ägnar oss åt ätstörda beteenden, trots att man kanske inte har en ätstörning, liksom en regelrätt ätstörning.
Ge ett exempel på ett ätstört beteende som kanske inte är en regelrätt ätstörning, men någonting som många ägnar sig åt.
Typ. Ja, men det finns många, till exempel att undvika vissa typer av livsmedel, att räkna kalorier, att väga sin mat, Alltså det kan vara att äta en viss ordning, det kan vara allt möjligt. Det beror också på vad man lägger för värdering i det man gör. Men försöker man kontrollera maten så är det ett ätstört beteende.
Mm.
Och det behöver ju inte vara ett problem, men det kan bli det om man får många utav dem. Liksom.
Mm.
Och jag tror att en del av att det blir svårt att bryta är ju också att det är så normaliserat. Det är så normaliserat att amen, ja, säga saker som amen, jag får ta en kaka för jag har tränat.
Ja. Eller, Tilda har utbildat mig i det här. Ja. Jag är uppenbarligen den största syndaren här.
Nej, det är bara den största syndaren.
Nej, men alltså, och jag tycker det är klokt. Nu fick jag lära mig genom att läsa vår bok. Men också när du sa så här, att jag har sagt, jag känner igen mig det. Nej, men nu ska jag unna mig lite choklad. Mm. Så där, liksom. Och det säger jag. Alltså, jag får så verkligen ta tag i mig själv för att inte säga så.
Ja, och det är ju inte bara det är hur många som helst. Nu kan jag få unna mig bulle, och så slutar jag liksom ta typ min lilla bullebiten någonsin och bara gud, jag har varit stygg. Typ, mamma, gud, alltså, vad är det mer? Det blir så konstigt meddelande till alla andra runt omkring att det liksom, nu fick du ta en liten bullebit för att du har gjort det här.
Jag har förstått att det är väldigt
inte
dumt att säga.
Att måla dig på något
sätt. Nej, men jag tänker det är lika bra att erkänna att så har ju jag sagt hur många gånger som helst. Och jag har nog inte riktigt, helt enkelt inte reflekterat tillräckligt över vad det kan få för liksom implikationer och vad det kan betyda för, ja, men för mina barn eller människor omkring mig. Jättedumt. Men man får lära sig.
Ja, men det är också ett symptom på det samhället vi lever i. Det är ju inte på något sätt att du är dålig som säger så, utan det är så vi på många sätt pratar. Mm. Och jag tänker att det är nog delvis också lite av en generationsfråga, tror jag.
Absolut.
Att det är mer att man säger i liksom, jag vet inte vilken generation jag är i. Jag är liksom någonstans mellan er, tror jag.
Ja, men just det. Mellan
oss. Jag är mellansteget.
Men det är ju bra. Vi lär oss. Det är det som är så himla fint. Och också prata över generationsgränsen. Mm. För jag tror du har helt rätt där, att det är en generationsfråga delvis. Ja. Att man blir mer och mer medveten. Liksom. Så att det tycker jag är positivt. Det
men
går
också
ju framåt.
Att man ärver grejer från
Ja, det är ju inte alltid positivt. Nej. Men också att man kan bryta kedjor av knasiga beteenden som du är inne på. Och knasiga saker vi säger, det är också del av ett beteende. Mm. Och här kan vi ju faktiskt lära, och också äldre generationer kan lära. Jaha, fast som jag har gått omkring och sagt så här i alla år. Fast det är faktiskt inte hälsosamt att säga så. Man kan lära om.
Ja.
Och jag tror inte att det är hälsosamt att ladda livsmedel med så mycket kraft. Jag menar, mat är ju inte ont eller gott. Det är ju inte, det är liksom inte, det är bara en kaka, är ju bara en kaka. Det är ju liksom fett, protein, kolhydrater. Alltså, vi värdeladdar allting hela tiden. Och det är det här som jag försöker ha en lite liksom större, vad ska man säga, dialog kring det. För att det går ju in i så mycket annat. Statusfrågor och mat blir ju också ett sätt att visa vem man är och liksom vart man hör hemma och sådana grejer också.
Det är så intressant.
Man påverkar varandra, tror jag, väldigt mycket.
Ja, en sista grej. Nu har vi snackat så länge här, men jag tänkte bara att just apropå sociala medier, något som har blomstrat mycket just kring mat och som blir så skadligt är ju en ny kultur som verkligen framåt liksom att men det här är, nu är jag så hälsosam, och så är det liksom hälsoinfluencer, jag ska säga, som lägger ut sina dieter, och så är det typ, idag åt jag bara frukt, och det är liksom, det är absolut, det är typ 7 vattenmeloner, men det är liksom, det är bara vattenmeloner och mango. Och det är liksom, det är inte hälsosamt om man kollar på vad kroppen behöver. Eller att det är liksom, jag menar, att nu vägde jag och så åt jag bara ris och kyckling. Att det blir så mycket av att det här är hur en hälsosam person ser ut. Liksom allt de gör är har med hälsa att göra. Men dieterna är uppenbart inte hälsosamma. Men att det blir liksom vad matas med, men så här, kolla på mig, jag är hälsosam. Mm. Och så här äter jag. Och att det har blivit en mycket större grej, tycker jag i alla fall på senaste, att vad som är hälsosam mat har på något sätt vrids om till något som inte alls är hälsosamt, men att det är den bilden man får många gånger.
Jag håller 100% med i det du säger, och jag delar verkligen den bilden. På många sätt så har man på sociala medier skrivit om att banta kallar man för att bli mer hälsosam.
Mm.
Och det, och jag känner verkligen igen det, att, att man kallar det hälsosamt när det i själva verket är ätstört.
Mm.
Och man gör det så komplicerat. Alltså hälsosam mat, äta vanlig mat.
Mm.
Mitt råd är att äta vanlig mat. Och känner man sig väldigt osäker, så följ liksom Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och alla vad de heter, deras råd. För de vet bättre än någon random influencer på sociala medier. Men jag blir så provocerad över att det är dels att de här TikTok och Instagram och sådär, Meta och allt vad de heter, inte tar större ansvar över vad kreatörer gör. Men sen också de här enskilda influencersarna som inte ta något ansvar för vilka det är som läser det här. Och jag vet att många säger så här, men det är faktiskt den som tar emot det som får välja bort och avfölja. Men man kan inte lägga det ansvaret på barn. Man kan inte lägga ett så stort ansvar på barn. Det går inte. Det blir fullständigt orimligt. Och sen har man ju också, framförallt på TikTok, så är det ju den här For You-page. Mm. Du får inte välja vad du ser. Det är bara du blir matad. Vilket gör att det blir väldigt skevt att lägga allt det ansvaret på mottagaren.
Ja.
Så att jag vill definitivt se ett större ansvarstagande av influencers.
Ja, jag är helt med dig. Men en liten fråga för alla här som lyssnar och kanske tänker att de kände igen sig i någonting du berättade om i din resa, och kanske tänker att oj, jag kanske tänker annorlunda här vad man ska göra. Vad skulle du säga är ditt råd till de som känner igen sig vad du har berättat idag?
Mitt råd är att inte vänta, eller att inte heller ifrågasätta sig själv för mycket och tänka, nej men jag är nog inte så, jag är inte tillräckligt sjuk för att söka hjälp. Jo, det är du. Mår du dåligt över det här och tror att du kan ha en ätstörning, då är mitt råd att söka hjälp. Och sen så kan man, min bok är ju tänkt som ett komplement, eller som, också som inspiration, eller som ett steg till att våga söka hjälp i det. Men det är verkligen mitt råd, är att söka hjälp. Och så vill jag skicka med att det går att bli frisk. Det går att bli helt frisk. Faktiskt.
Hoppfulla ord som jag tycker blir en jättefin avslutning på det här samtalet. Vi är jättetacksamma, Hanna, att du har kommit hit, och som sagt, det räcker nu med några nycklar till att bli frisk från en ätstörning. Så viktig bok. Vi behöver mer hopp, och vi behöver verkligen prata mer om de här viktiga frågorna. Så stort tack, Hanna, för att du kom hit och berätta allt det här och delade med dig idag.
Tack själva. Det var jättekul att få vara här.
Och till dig som har lyssnat, ta verkligen till dig Hannas ord. Sök hjälp, vänta inte. Om du ens har tanken, då ska du söka hjälp såklart. Och du är verkligen värd att må bra. Mm. Och det går att bli frisk. En fråga till också. Om du vill skicka med ett gott råd till alla som är anhöriga och oroliga. Om man nu har exempelvis ett barn hemma som man misstänker lider av en ätstörning. Vad ska man göra?
Om man har ett barn hemma, så tycker jag att man ska prata med sitt barn och våga säga så som det är. Och våga prata rakt ut om vad det handlar om och hur man själv upplever och vad man tror. Och sen söka hjälp åt sitt barn.
Mm. Ta med sig barnet helt enkelt. Vad ska man gå till vårdcentralen, eller till att börja med kanske?
Det finns lite olika sätt. Man kan göra en egen anmälan direkt till en ätstörningsklinik. Och det här beror ju lite på vart i landet man bor. Det finns ju olika förutsättningar på olika ställen. Man kan gå till vårdcentralen för att få en remiss. Eller söka sig direkt då till en klinik. Eller vända sig till BUP eller skolhälsovården.
Just det. Och det kanske är som du sa även när du riktade rådet till den som själv tror att man har en ätstörning. För jag tänker, det kanske är så att man tänker som förälder, det kanske är jag som inbillar mig, det kanske inte är något, vi kanske ska vänta, vi kanske inte ska förstora upp det här, vi kanske inte ska väcka den björn som sover. Vad tänker du till den föräldern?
Jag förstår att man tänker så, men att vänta kommer inte göra saken bättre. Du väcker inte en björn som sover, den björnen är redan väckt. Har man kommit till att man börjar tänka så, så är det, då är den björnen redan väckt. Så att det är inte ett skäl att vänta. Man har allt att vinna på att agera.
Och till där, är det någonting du vill skicka med till alla lyssnare?
Ja, jag håller med att du säger, men tack för att du har lyssnat.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.